Välkomna till studiet kring apostlagärningarna 19. Då Paulus är i Efesus, så vi kommer allra först att ta del av några verser som det har stått en hel del diskussioner om, och kanske nu rent av motsättningar mellan olika tolkningar. Så vi ska försöka ta oss an det här, och sen kommer vi till berättelser om hur det då gick i med framåt med evangelisationen i Efesus, och sen blev oroligheter på grund av att det var så många som vanns för kristendomen, så avguda tempelmakarna blev utan inkomster eller fick mindre inkomster. Och det är en ganska märklig berättelse det också. Så vi börjar med verserna 1-6 som innehåller det här lite svåra ställe. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ned till Efesus, sedan han res genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, och han frågade dem: tog ni emot den helige anden när ni kom till tro? De svarade honom: nej, vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Då frågade han: vilket dop blev ni döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sa: Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem kom den heliga ande över dem, och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var det omkring 12 män, har vi med också. Paulus har ju nu inlett sin tredje missionsresa och reste genom mindre Asien från Antiochia i Pisidien då tvärs genom berglandet, höglandet, och inte som förra gången i en nordlig riktning. Men innan det omtalas det här vad Paulus gör, så var vi ju förra gången i slutet av 18 kapitlet inne på hur Apollos kom till Efesus. Det är liksom ett preludium på sätt och vis till det här som Paulus nu gör. Det är antagligt så att han också reste förbi de här orterna som vi känner från bland annat från uppenbarelseboken, Laodicea och också Kolosse, som Paulus skrev ett brev till, som ligger längs vägen. Det sannolika är att det var Epafras, en av Paulus lärjungar, som omnämns i Kolossebrevets första kapitel, som förde evangeliet dit, till Kolosse och närliggande städer. Kolosse och Laodicea var nära varann. Men så ska vi hugga i på den här frågan om hur vi ska förstå de här verserna. Det är nämligen så att det finns två möjliga tolkningar till det här med om Paulus döpte de här lärjungarna eller inte döpte. Och sen är det också en märklig sak här att de här lärjungarna till Johannes döparen, de hade inte hört att den heliga ande var utgjuten. Frågan är då om de som var döpta med Johannes dop måste döpas om. Eller om vi ska förstå det på något annat sätt det här. Vi noterar ju förra gången att det står ingenstans att Apollos blev omdöpt. Han kan ju förstås ha blivit det, men det står inte. Och han kände ju också bara till Johannes dop. Enligt en tolkning så levde de här ungefär 12 männen i Gamla testamentets tid. De hade blivit en sekt som inte hade ett rätt dop. Och de kände alltså inte till missionsbefallningen, dopbefallningen. De kände inte till det som hände på den första pingsten. De visste inte hur den kristna församlingen hade utbrett sig. Och de kände väl sannolikt inte heller till något närmare om Jesu död och uppståndelse. Åtminstone inte den andliga betydelsen av det. Så finns det en annan tolkning också. Och det är att citationstecknet i vers 4 slut egentligen ska utsträckas till och med vers 5. Det där ska vi återkomma till när vi går igenom vers 5. Det här är alltså en text som vi inte får fullständigt klarhet i hur den ska förstås. Och då är det viktigt att vi inte bygger någon lärodogmer. Ingen lära ska byggas på oklara ställen. Och det här är inte så lätt här, därför att det händer att karismatiker stöder sig på det här och säger att det måste gå till enligt den här formeln som finns här. För att man ska vara en rätt kristen. Nej, det är istället så att det är de klara lärorna i Bibeln som ska ge oss lärorna. Läropunkter. Det här är exempel. Det var en gång som det hände på det här sättet. Men vi har mer att säga naturligtvis. Det var alltså 12 män enligt vers 7 ungefär som Paulus träffade. Och då börjar han samtala med dem och så frågar han som man ofta gör när man träffar bröder och systrar i tron. På vilket sätt har du kommit i tro? Var har du hört evangeliet? Eller någonting liknande kan vi tänka oss att han frågar. Och så frågar han också, tog ni emot den helige anden när ni kom till tro? Det är säkert intressant för honom det här, därför att han vet ju att några få gånger så har anden manifesterats på ett alldeles särskilt sätt. Till exempel, förutom den första pingsten naturligtvis, så var det ju i Samarien, i kapitel 8 i Apostlagärningarna. Och så var det i Cornelius hus, kapitel 10. Då manifesterades den helige andes gåvor just på samma sätt som, eller åtminstone liknande sätt som på den första pingsten, med tungotal, med sådant tal som inte naturligt. Det är möjligt att det var annorlunda det här, därför att på den första pingsten så var det ju så att lärjungarna fick lära sig hur man skulle, alltså de fick veta hur de skulle tala främmande språk, och det var vanliga främmande språk. Det var inte något babbel som det ofta handlar om i det här hemliga språken, eller det här hjärtats tungotal. Vi ska säga någonting om det här med dopets olika natur i det här sammanhanget. Då de säger att vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten, då brukar man ju kalla det för andedop. Det kan också kallas för eldsdop om vi tänker på pingsten. Så där brukar man säga. Det är nog i alla fall särskilda manifestationer som just skedde på pingsten och sen några gånger efter det. Sen kan man tala om ett annat slags dop som Jesus sa, kan ni, till sina lärjungar sa han, kan ni dricka den kalk som jag dricker? Kan ni gå in i det dop som jag döps med? Det kan man kalla för blodsdopet eller martyret. Kan ni gå in i martyret? Kan ni ge era liv för min skull? Och sen har vi den tredje typen, vattendopet. Och nu är det så att ingen av de två andra har löften i Bibeln att föra med sig syndarnas förlåtelse. Det dop som förknippas med syndarnas förlåtelse i Bibeln är dopet i vatten. Det här är viktigt att komma ihåg. Det är det förnämsta dopet egentligen. För det är ett sakrament, det är en helig handling till syndarnas förlåtelse. Nåja, Paulus blir intresserad och det här nyfiken, då de inte har hört om den helige andes utgjutande. Och då frågar han, vilket dop blev ni döpta med? Och de svarar då med Johannes dop. Och det är tydligt att de inte har hört om Jesu död och uppståndelse och om andens utgjutande på pingsten. Men nu ska vi komma ihåg att Johannes dop är inte ett verkningslöst dop. Det står i Markus första kapitel att det är omvändelsens dop till syndarnas förlåtelse. Och det där prepositionen till, eis, den prepositionen säger att det går, leder till, in i, som man blir påklädd syndarnas förlåtelse genom dopet. Också Johannes dopet. Notera det, för att det står uttryckligen om Johannes dopet. Att han förkunnade omvändelsens dop till syndarnas förlåtelse. Och det betyder ju att det var ett dop till Kristus. För ingen annan ger syndarnas förlåtelse i verkligheten fullt ut än Jesus Kristus. Och han visar på honom. Så det var alltså ett dop som Johannes utförde med blicken mot honom som skulle komma. Det var för deras deras del, när de hade bara tagit emot Johannes dopet, så då hade de levt med blicken framåt mot honom som skulle komma. Men det var ju verkligen ändå med blicken mot Jesus. Nu Jesus, när Jesus instiftar dopet, så gör han det mot bakgrund av det fullbordade. Där finns en skillnad mellan Johannes dopet och Jesu dop, det som han instiftar innan han for upp till himlen. Johannes dopet siktar framåt, Jesus dopet döper in i den fullbordade frälsningen, in i syndernas förlåtelse. Men också Johannes dopet pekar framåt mot den syndernas förlåtelse som Jesus ger. Vers 4 säger att Paulus undervisar vad det här var för någonting. Johannes döpte med omvändelsens dop, och så visar han på Jesus som skulle komma, den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. Man har stridit mycket i kristenheten om skillnaden mellan Johannes dopet och det kristna dopet. Egentligen så är det ju en icke-fråga, borde ju vara det, därför att Johannes dopet praktiseras inte längre. Men det finns situationer när en viss lära om Johannes dopet leder till fel uppfattning om det kristna dopet. Och då är det viktigt att klargöra just den här punkten, att också Johannes dopet har nådemedelskaraktär. Det leder till syndarnas förlåtelse. Det får vi inte förneka. Men så har vi då vers 5. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Går man till Geselernas bibelverk, som ju är alltid intressant att kolla, så ser man att där framställs citatet ända till och med denna vers. Ta och läs det igen det här. Vers 4 lyder: Paulus sa, Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. Paulus fortsätter att säga: när de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Där slutar Paulus tala. Citationstecken finns nämligen inte utsatta i den grekiska texten. Nu kan man säga, det här är ju onaturligt på något sätt, att när de fick höra detta, så tänker man ju att det är ju de där lärjungarna i Efesus då. Men vad är det som säger det? Om Paulus säger på det här sättet att han uppmanade folket att tro på den som kom efter, när de hörde det här, då lät de döpa sig i Herren Jesu namn, även om det var av Paulus, av Johannes döparen de döptes. Det intressanta med det här är att det är inte bara Geselius som anser så här, utan också två framstående dogmatiker under den lutherska ortodoxins tid, nämligen Chemnitz och Calovius. Och det här återger Piper Müller i sin dogmatik, att det här är en möjlig tolkning. Och det betyder alltså det att om det är på det sättet, så skulle det som Paulus gör bara inskränka sig till det som kommer i vers 6 och framåt, nämligen att Paulus la händerna på dem och då kom den heliga ande över dem, och då skulle inte ha blivit döpta där i Efesus. Nu kan man nog säga att de flesta kommentatorer, de anser att citationstecknet ska sättas där det är i folkbibeln och i de flesta andra bibelöversättningar som vi brukar läsa. Man menar det här att vid det här tillfället så döps de. Och då gäller den här andra tolkningsmodellen för det här, nämligen att de då levde i en sekt som inte längre hade ett giltigt dop. Och därför behövde de döpas om. De hade inte den helige ande, de var alltså inte döpta i Faderns, Sonens och den helige andes namn. De döptes då i Jesu namn, och det betyder ju att de döptes till hela det verk som Jesus hade fullbordat. Alltså, det var inte bara framåtblickande till det han skulle göra, om man tänker det på det sättet, att det bekräftades då. Så, här får vi lov att sätta punkt för funderingarna och konstatera att vi har inte det slutliga svaret var situationstecknet ska placeras och vilken av de där modellerna som är den rätta. Vi får böja oss under det här, att det här ville den heliga ande inte uppenbara på det sättet för oss, att vi skulle ha det klart vad som skedde där i Efesus. Och så fortsätter vi då, det läste jag redan, och när Paulus la händerna på dem kom den heliga ande över dem, och de talade med tungor och profeterade. Här ger nu anden de extraordinära gåvorna med tungomålstal och profeterande. på samma sätt som det skedde i Samarien och i Cornelius hus. Och utgår vi nu ifrån att de döptes här, så kan vi ju säga att det här kom då som ett tillägg, det kommer då som en bekräftelse på det att Gud hade utfört sin frälsande handling i dopet med dem. Men det sker inte alltid så. Vi har nämnt i de ställena där vi har klara belägg för att sådant här skedde. Sen har vi första Korintierbrevet, det enda brevet där Paulus skriver om sådana här gåvor. Det är till de kristna i Korint. Men i övrigt så står det inte någonting om de här extraordinära gåvorna. Att de skulle ha varit normala alltid när man döpte. När fångvaktaren och hans hus i Filippi döptes, ingenting. När Lydia döptes, ingenting. Och så vidare. Gud har en speciell orsak att manifestera andens gåvor vid vissa tillfällen. Vi vet inte varför, vi vet inte när. Han kan göra det. Han kan göra det här nu i denna stund om han vill. Vi ska inte säga det att de här gåvorna finns inte längre. Det förekommer inte mera. För det har vi inte heller något ord på i Bibeln. Men vi kan inte säga att vi är sämre om vi inte har de här gåvorna mitt ibland oss. Därför att det är ingenting som sägs att det är någonting som beror på hur vi tar emot och upplever dessa gåvor. Som gör att vi är bättre eller sämre inför Gud. Vi har i frälsningsfrågan bara en status. Och det är, tror vi så har vi allt. Tror vi inte så är vi utan allt förbannade. Någonting däremellan finns det inte. Och så vet vi ju då att människor utrustas på olika sätt för tjänsten i Guds rike. Där är vi olika. Några får såna här gåvor, några får inte. Eller de flesta får inte. Och hur Gud väljer att manifestera dem, så det vet vi inte. Så går vi vidare. Sedan gick han in i synagogan och under 3 månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro, utan talade illa om den vägen, så att alla hörde det. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig, och varje dag höll han samtal i Tyrannus hörsal. Detta pågick under 2 år, så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Den här gången så tas Paulus emot i synagogan och får vara verksam där under 3 månader. Mycket ovanligt om vi jämför med hur det gick i Makedonien och i Asien. Förra gången så tog han också vänligt emot, som det står i 18 kapitlet. Men då hade han inte tid att stanna där. Det blev en stor församling av denna grupp i Efesus. Det kan vi se snart. Men det lyckades inte att omvända hela synagogan. Det fanns sådana som förhärdade sig. Det därför att de inte ville tro. Det är ju en mycket stark sak detta med förhärdelse. När Gud förhärdar så gör han det som straff för att människorna förkastar budskapet. Farao blev förhärdad. Det står också att Farao förhärdade sitt hjärta. Han tog inte emot budskapet. Och då förhärdar Gud honom. Och så berättar Nya Testamentet också om hur det kan gå att människan kan komma utanför det tillstånd där hon har möjlighet att bli omvänd. Genom att hon stänger sina öron, vänder bort, inte tar emot. Och nu händer det här. Att de här förhärdar sig och inte ville tro. Och de till och med talar illa om de kristna, den kallas den vägen. Det var den vanliga termen. Nu lämnar alltså Paulus dem. Det fanns ingen möjlighet att stanna kvar och börja med någon slags övertalning där. Tyrannus hörsal. Det här ordet på grekiska är skole. Och det känner vi ju igen från ordet skola. Och det här ordet betyder fritid, men det är ju också använt för skola. Det kan hända att det här var en offentlig plats som uppläts för undervisning. Det finns en handskrift från 400-talet, Codex Besae eller BC, som har kommentarer ganska mycket till originaltexten. Och där uppges att Paulus undervisar klockan 11 till 16, alltså då vi, om vi säger klockan som vi säger det, och att han skulle ha gjort sitt tältmakarjobb på morgon. Lenski tycker att det där är helt uppåt väggarna, för att den tiden så har folk siesta. Då på den tiden på dagen får han in folk för att lyssna. Det var självklart för alla att under den tid då solen stod som högst, det var som hetast, så då gjorde man ingenting. Nå ja, hur det nu var så det vet vi ju inte, men hur som helst så samlade han regelbundet folk där i den här skolan, eller hörsalen, det här föreläsningssalen, av något slag. Och det här höll han på med i 2 år. Det var verkligen en lång tid och en fruktbar tid. Vi kan säkert räkna med att han gjorde besök också runt omkring. Och kanske han också efter den här tiden måste söka upp ett större utrymme. För det står ju i 20 kapitlet då han har skickat bud efter de äldste från Efesus till Miletus och talat till dem. Då säger han att kommer ni ihåg att jag under 3 års tid förmana var och en av er under natt och dag under 3 års tid. Här talas det om 2 år. Det är möjligt att Tyrannus hörsal blev för liten så att han var tvungen att flytta någon annanstans. Eller att han då reste runt i provinsen. Och han hade också medhjälpare som reste runt i omnejden. Och det var troligen under den här tiden som flera församlingar där i Asien, mindre Asien, grundades. Nämligen Kolosse, Hierapolis, Laodicea åtminstone. Då kan vi också notera att det var nu som Paulus skrev sitt första brev till korintierna. För det här kan man dra slutsats av bland annat sista kapitlet i första korintierbrevet, 16 kapitlet. Då han i verserna 8 och 9 säger: i Efesus stannar jag till pingst, eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare. Den kommer vi att träffa snart. Det här är alltså skrivet från Efesus och han ska stanna där till pingst. Så det är ganska bra bekräftat det här. Sen läser vi vidare från vers 11. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och la på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem, och de onda andarna for ut. Mycket märkligt. Paulus gjorde många vanliga under, om vi nu kan kalla underverk för vanliga. Men det här var ju verkligen ovanliga under. Mycket speciella saker. Ingen annanstans talas det om något sånt här. Det närmaste vi kommer, det är i 5:15, där man hoppades, ställde sig så att Petrus skugga skulle falla på den som var sjuk, så han skulle bli botad. Eller där det i evangelierna berättas om att man ville röra vid Jesu kläder. Och redan när en kvinna rörde vid hörntofsen på hans mantel så blev hon frisk. Då gick det ut kraft från honom via det. Det här kan man ju lätt tänka att det är vidköpelse. Och det har blivit i vidköpelse, för att det här har ju lett till att man har velat göra exempel av det här. Och så har man samlat reliker. I den katolska kyrkan är det ju vanligt med relikskrin, där man har heliga föremål. Det kan finnas benrester av apostlar och olika typer av föremål som de man påstår att de heliga som följde med Jesus hade använt sig av. Och så menar man då sker det under. När man får se eller röra vid det här. Det här är ju oerhört vanligt. Nu vet vi inte precis hur Paulus gjorde det här. Det står inte några detaljer, men sannolikt var han medveten om det och godkände förfaringssättet. Märkligt skulle det ha varit annars. Och det kan ju hända att eftersom Paulus inte hann till alla församlingar så skickade han hälsningar. Han skickade någon duk och skickade någon plagg och så vidare som han har haft för att de skulle bli uppmuntrade. Och så hände då såna här. Så hände då såna här under i anslutning till det här. Det är helt tänkbart. Gud ville sprida evangeliet där i mindre Asien på det märkliga sättet. Och det bildades en stor församling där, som han skrev i första Korintierbrevet. Gud har gett honom många själar. Det här att till och med onda andar for ut, det var ju den yttersta manifestationen av Guds kraft. Så kommer vi till ett lite annorlunda avsnitt igen. Några kringvandrande judiska andeuddrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa, jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var 7 söner till en viss Kevas, en judisk överstepräst som gjorde så. Lite paus där. Det här var kvacksalvare kunde vi säga. Den här gruppen som gjorde så här, de trodde att Jesu namn var en magisk trollformel. Det räcker med att säga det här namnet. Att besvärja vid det namnet, den Jesus som Paulus predikar, det är uttryckligen den med liksom en betoning på det här, hans namn. Det finns liknande företeelser som omvits av Josefus, då exorcister har nämnt Salomos namn och drivit ut onda andar med hjälp av Salomos namn. Den här Skevas, han är inte identifierad som överstepräst, så man har funderat en del på vem han kan ha varit. Och det är möjligt att titeln överstepräst här används antingen som ett samlingsnamn för de ledande översteprästerna och de skriftlärde, står det ju i evangelierna ofta, och då nämns flera av de här andra. Men eftersom han inte identifierade listan av översteprästerna, så kan han inte ha varit en sån som var egentlig överstepräst. Det är möjligt också så att de hade gjort anspråk på att de var söner till en överstepräst, men att det i själva verket var fel. Men hur som helst så sökte de sig inkomster genom att hänvisa till sin höga ställning och öka sin auktoritet. Och om det var så att de verkligen var söner till en hög judisk religiös ämbetsman, så var det ju nog ett sätt att dra ämbetstiteln i smutsen att göra det på det här sättet. Men den onde anden svarade dem, Jesus känner jag till och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Det är en mycket märklig utsaga. Först och främst för den onde anden särskiljs från mannen som är besatt av honom. Det är den onde anden som talar här. Det är inte mannen som talar. Och den onde anden uttryckligen pekar på den Jesus känner jag till. Och vem den Paulus är vet jag. Men vilka är ni? Alltså den som den här... Som de här männen då använder som täckmantel för sin kraft, eller försöker få auktoritet via dem. Och här kan vi jämföra med Lukas 4, där Jesus också, jag tror att nästan vi ska ge oss tid att slå upp det. För det är en märklig händelse det här, och den är ju också märklig, den som finns i Lukas. Lukas evangeliets 4:e kapitel från vers 33. Det är när han en tid efter att han blev utdriven från synagogan i Nasaret. Han var i Kapernaum och talade med makt och myndighet. Och så står det i vers 33. I synagogan fanns en man som hade en oren ande som skrek. Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Då talade Jesus strängt till anden, tig och far ut ur honom. Och så hände det märkliga, dramatiska saker där. Det här är också ett exempel på att de onda andarna känner Jesus. Han talade precis så att han visste vem Guds helige var. Mer än många av de här andra åhörarna visste. Och den här onde anden tillbaka i Apostlagärningarna 19, han säger också att jag känner till Jesus. Känner också till Paulus. också en ond ande igenkänna den som missbrukar det heliga namnet för egen vinning. För det ser vi nu av det följande. Mannen som hade den onde anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. Det var en väldig kraft som den här demonen utverkade hos den här mannen. Det var en övernaturlig styrka. Och han överfallade de här 7 männen. Tänk att det var 7. Han överfallade dem så plötsligt och med sån kraft att han river av den kläderna och sårar dem. Och tydligen hade de männen försökt göra motstånd. De försökte försvara sig och det blev bara värre av det. Undra på att det blev omtalat det här. Det står sen: detta fick alla i Efesus veta, både judar och grekar, och fruktan kom över dem alla, och Herren Jesu namn blev prisat. Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdrakmer. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Det kom fruktan över dem alla, och det var en lovprisning. Det var en äran tillföll Jesus. Det här var nog en helt annan kraft än vad den tidens vidskepelse kunde prestera. Man såg tydligt, det här var auktoritet. Som när Jesus också predikade och så de skriftlärda att han har en annan auktoritet än vad vi har. Vad var det som låg bakom detta namn? Det började människor fundera, och så blev det en stor rörelse och en väldig väckelsevåg. Och nu var det många då som hade tidigare sysslat med trolldom. De nykristna, de bekände sina synder. Öppet, står det. Det var någonting som de började smussla med. De ville inte smussla. De bekände öppet vad de hade gjort. För det var en glädje för dem att få bekänna att de nu trodde på Jesus. Och det var en glädje för dem att de var fria. De hade syndarnas förlåtelse för det som de hade gjort. Så de vittnade öppet. De hade gått från vidköpelse och otro till tro på Jesus. Tyvärr är mycket av det som sker idag tvärtom. Många som har lärt sig vem Jesus är börjar syssla med spiritism och astrologi och andra former av okkultism. Av nyfikenhet och försöka söka vad som kan finnas i världen. Man påverkas av hedniska religioner. Det är precis som om det skulle gå i motsatt riktning idag. Tragiskt. Och sen har vi det här bokbålet. Man brände upp böcker offentligt. För det här ville man göra sig av med. Man ville inte heller sälja de böckerna, fast de hade ett stort värde. För då kunde de ju användas i samma destruktiva tjänst, Satans tjänst. Därför ville man se till att de där böckerna ska oskadliggöras. Då var det någon då som hade intresse för statistik och som beräknade hur mycket pergamentrullar som gick upp i rök, i eld. Och det var en väldig summa pengar som det här skulle kosta. 50 000 silverdrakmer. Om ni nu tänker att en drakma eller en silverpenning var en normal dagslön, så betyder det att det var 50 000 mäns dagslön. Det skulle ha tagit ett år för 160 män att samla in den summan, att förtjäna den summan. Vilken väldig förmögenhet man brände upp för att man visste att det där var ont. Det var inte bra. Men samtidigt så ger det oss ett vittnesbörd om hur stor församlingen hade blivit. Det här var inte några få människors egendom som brändes. Det var många. Och man kan notera det också: på detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Det var uttryckligen Herrens kraft. Inte genom någon människas kraft eller styrka ska det ske, säger Sakarja. Utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Det var hans kraft som ledde till det här. Tänk att vi har samma kraft i Guds ord också idag. Om vi bara vill använda det. Sen kommer vi då till vidare följder av det här. När detta var slutfört bestämde sig Paulus för att genom Makedonien och Akaja resa till Jerusalem. Han sa, och när jag har varit där måste jag också besöka Rom. Han sände två av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus, till Makedonien och stannade själv en tid i Asien. Det här händer troligen i slutet av de där två åren, alltså efter att de där föreläsningarna i Tyrannus hörsal hade ägt rum. Och syftet var då att han ska göra en insamling för Jerusalems kristna. Det skriver han om på flera ställen. I slutet av Romarbrevet talar han om det, 15 kapitlet. I första Korintierbrevet 16 talar han om det. Och i andra Korintierbrevet 8, ett helt kapitel, berättar han om insamlingen, som hur makedonierna har varit uppfyllda av glädje för att få ge mer än de har förmåga till och med. Och han kom också att göra den resan. Men när han sen slutligen kom till Jerusalem, så då var det i en annan situation än vad han hade räknat med. För han hade väl räknat med att han skulle få för egen maskin frivilligt resa till Rom. För att se Rom, besöka Rom, inte skapa en församling där, för det fanns redan. Men han ville besöka Rom. Det var ju så att han blev fängslad i Jerusalem. Och så kom han att resa som fånge till Rom. Först tänkte Paulus resa sjövägen till Korint. Och om det här kan man läsa om man går igenom lite i Korintierbreven. I andra Korintierbrevet 1 så står det om att han har ändrat sig. Troligen sände han det här brevet från Makedonien, alltså andra Korintierbrevet. Och första Korintierbrevet är skrivet i Efesus. Och det är år 57, är mycket sannolikt. Vid påsktiden kanske. Och det är då en tid fram till pingsten nu, då han skriver att han räknar med att stanna till pingst. Han har skrivit också ett första brev till Korintierna som är före, eller ett nollte brev som är före det första. För i första Korintierbrevet, 5 kapitlet, så står det att när jag skrev mitt brev till er. Och det är ett brev som vi inte har tillgång till. Ett brev som har skrivits före det som vi kallade första Korintierbrevet. Han hade tänkt resa sjövägen direkt till Korint. Men så ändrade han sina planer. Och korintierna beskyller honom för att han vet inte vad han vill. Och i andra Korintierbrevet så är han tvungen att försvara sig. Och säger att mitt ja är ja och mitt nej är nej. Men jag kan nog förklara för er varför jag var tvungen att ändra mina planer. Nu hade han inte rätt att göra det, det kan man ju undra. Men där vi kan förstå alltså andra Korintierbrevet, en del av det här försvarstalen som han har. För att man i Korint hade fått en klick av människor som var negativa till Paulus. Som bekämpade honom som apostel. Och andra Korintierbrevet går ut på att försvara sitt apostlaämbete och hålla det högt. Det är inte så långt emellan de här båda breven. Men det märks att det är en tid som har gått. Och det är troligen den tid som går från det att Paulus skriver det här brevet från Efesus tills han har kommit till Makedonien. Några månader. Och därifrån skriver han sitt andra brev till Korint. Och under den tiden så har man tagit ut med det problem som han tillrättavisade den för i första Korintierbrevet 5 och motugt synden i församlingen. För att i andra Korintierbrevet så skriver han att om en man har vållats bedrövelse och han har omvänt sig, så ska ni ta emot honom som en broder. Så vi tror att det är den som det handlar om. Men det var ännu en introduktion till det här och lite tidtabeller. Timoteus och Erastus var då två av medhjälparna. Timoteus känner vi bra, redan från Lystra. Erastus kan vara samma man som omnämns i Romarbrevet 16, vers 23. Men där står det att han är stadens kassör. Om han är kassör i staden Korint, alltså har en
tänk så stor den staden var, då har han en väldigt betydande uppgift. Då är det inte så sannolikt att denna Erastus är i Efesus här. Så det är mer sannolikt att det är en annan. Timoteus skulle nu fortsätta från Makedonien till Korint och sen tillbaka till Efesus. Så det kan man också följa i första Korintierbrevet ganska mycket. Paulus ville stanna till pingst. Och det kan vara intressant med tanke på det som kommer nu sen. Därför att i maj, före pingst, eller kring pingsttiden, då firar man Artemisfesten i Efesus. Och det är det som nu kommer i centrum här. Och det stämmer bra ihop med det här att han berättar att han vill stanna till pingst. Ska vi läsa några verser framåt där och går det lite snabbare tror jag. Vid den tiden uppstod det stor oro med anledning av den vägen. En silversmed som hette Demetrius tillverkade Artemistempel av silver och skaffade därmed hantverkarna stora inkomster. Nu kallade han samman dem och sådana som hade liknande arbeten och sa: ni män, ni vet att vi har vårt välstånd av detta arbete. Och nu ser vi och hör hur den där Paulus har vilselett en massa människor, inte bara i Efesus, utan i nästan hela Asien, med sitt tal om att gudar som är tillverkade av händer inte är några gudar. Det är fara värt inte endast att vårt hantverk får dåligt rykte, utan också att den stora gudinnan Artemis tempel förlorar sitt anseende, och att den gudinna som hela Asien, ja, hela världen dyrkar, mister sin gudomliga storhet. Här används den vägen igen och det är ju då en vanlig benämning på de kristna. Det här kan ha varit den händelse som Paulus åsyftar när han i första Korintierbrevet talar om lejonen i vilddjuren i Efesus, men det kan vara någonting annat också. Demetrius känner vi inte till på något annat sätt än som han presenteras här. Artemis möter vi igen flera gånger här, en gudinna som var tvillingsyster till Apollon och motsvarigheten till romarnas Diana. Diana var jaktgudinna, men Artemis var mer än så, hon var också en beskyddare av havande kvinnor. Och med det här Artemis-templet, det var ju det här originaltemplet av marmor, var ju ett av världens underverk, och så gjorde man miniatyrer av det. Det kan också ha varit Artemis-bilden som man gjorde. Det framgår inte så väldigt tydligt av grundtexten vad det var. Och det sålde man då som silver i stora mängder. Det var en fin souvenir. Demetrius inser då att det blir ekonomiska följder av att människor blir kristna. Och nu tar han hjälp av den grekiska religionen. Och det gör han alldeles rätt i, för att han har rätt i det att han kommer att mista inkomster. Och det här med hur han beskriver den här Paulus verksamhet, det ger en fin inblick i hur stor församlingen verkligen var och vilket inflytande Paulus hade. Den där Paulus har vilselett en massa människor. Inte bara i Efesus utan i nästan hela Asien. Ett utombibliskt, eller vi ska säga ett hedniskt vittnesbörd om hur stor församlingen hade blivit, vilket inflytande den hade. Paulus är den obestridlige ledaren. Det var ju så att när människor blev kristna så det ville de inte ha någonting med den hedniska religionen att göra. Och då ville de inte heller ha något tempel, miniatyrer eller gudabilder. Kanske ändå Demetrius överdrev, för att knappast var folkmajoriteten ändå kristen. Vi vet inte hur många, men det skulle ha varit väldigt mycket människor. Efesus hade 250 000 invånare. Demetrius lyfter fram tre faror. Det första är att silversmedernas hantverk får dåligt rykte. Det andra är att Artemistemplets anseende förloras. Och det tredje är att gudinnan Artemis blir vanärad. Han säger att hela världen dyrkar den gudinnan. Nå, där överdriver han nog. Det är kanske den värld han känner. Men det är ju ett typiskt uttryck för den här tiden. Och han får också framgång med sin agitation. När de hörde detta blev de ursinniga och skrek: stor är Efesernas Artemis. Hela staden kom i uppror, folk rusade alla på en gång till teatern och släpade med sig Gaius och Aristarkus, två makedonier som var Paulus följeslagare. Det här skrikandet var samma som hyllningsropen vid Artemisfesten, stora Efesernas Artemis. Att just Efeserna gjorde anspråk på att det var deras gudinna, det här, det berodde på sägnen att en bild av Artemis hade fallit ner från himlen just där, och det här återkommer stadens kansler till efter några verser. Och det var en bild av, det troligen var det av Ebenholz, en figur som hade flera bröst, alltså en kvinnogestalt med flera bröst, som då symboliserar fruktbarhet, och hon var ju beskyddare för havande kvinnor också, som sagt. Och det här kan ha härstammat från någon förhistorisk kult som var före den här tidens dyrkan av Artemis. Och man hade hittat den då någonstans, och legenden hade fört med sig det att den hade fallit från himlen. Som ett tecken på att det var Efesierna som hade rätten till henne. Gaius och Aristarkus var två makedonier. Vi känner inte till varför de just blev tillfångatagna. Men de var kanske nu där i ledande ställning, kanske de predika. Nu rusar man till teatern. Om någon har varit i Efesus så har ni säkert sett ruinerna av det här. Det är en stor och mäktig sån här rund. Men den är inte en amfiteater. Det brukar sägas att det är en amfiteater, men de exakta begreppen är sådana att amfiteatern är klotrund, alltså inte klot, men cirkelrund. Så den är helt runt allt sammans och har då skådespelsplatsen eller scenen nere i mitten. Men den här var kanske två tredjedelar av den här. Den täcker inte liksom in en hel cirkel. Men det används ändå begreppet amfiteater om det här stället, och det är nog inte så väldigt stort fel förstås. En väldig teater, det kunde rymmas 25 000 åskådare där. Försök tänka hur viktigt det var med akustiken, för att på den tiden hade man inte mikrofoner och högtalare, så att man kunde tala till 25 000 människor på en gång. Det måste ha varit en härlig akustik att stå på teatern där framför oss och ropa och agera. Aristarkus var från Thessalonika. Och det omvittnas på flera ställen sen. Nå ja, vi vet inte vad det här Gaius var, men det får vi lämna. Men sen står det, Paulus ville gå in till folket men hindrades av lärjungarna. Några asiarker som var hans vänner skickade också bud till honom och bad att han inte skulle ge sig in på teatern. Där skrek några ett, andra ett annat, något annat. Folkmassan var i uppror och de flesta visste inte ens varför de hade samlats. Några av ropen förklarade för Alexander vad saken gällde, och judarna skickade fram honom. Han gav tecken med handen och ville hålla ett försvarstal inför folket. Men när de märkte att han var jude ropade de alla på en gång i ett par timmar, Stora Efesiernas Artemis. Väldigt upplopp det här. Då kunde man ju inte veta följden av om Paulus skulle gå in dit. De skulle ju kunna slita honom i stycken där, för de visste ju det att det var han som var huvudarkitekten. Han var villig att gå in. Han skulle offra sig där. Men det skulle kunna förvärra läget också, så att han blev övertalad av lärjungarna. Och sen trädde också andra till hans assistans där, asiarker. Det här var män som, kanske 10 stycken, som valdes för varje år. Som valdes för att ansvara för stora evenemang. Det var inte egentligen domare eller styresmän i vanlig mening, utan det var sådana som var ansvariga just för det här teaterevenemangen och annat liknande. Det fanns motsvarande också i andra provinser. Så man har också hittat inskrifter som talar om galatriarker och syriarker. Som är de motsvarighet till asiark som var här i Asien. Alltså enligt den romerska provinsens namn. Det här vädjar också till Paulus att inte riskera sitt liv. De ville inte ha blodspillande, klart de var rädda för det också, att det skulle bli sånt uppror så att armén måste komma och gripa in. Men de var också hans vän. Demetrius, han kunde inte ha begripit vad det här skulle ha lett till, det som han ställde till med. Det var en helt oregelig folkmassa. Ingen kunde kunde göra någonting här. Han var kanske själv rädd. Alexander vet vi inte så mycket om, annat än att han var jude. Det finns flera andra ställen i första Timoteus och andra Timoteus brevet där Alexander nämns, men det nämns i negativ mening. Det nämns en kopparsmed, Alexander, som har gjort honom mycket ont. Och det kan hända att det var just han. Han var tydligen en jude som samarbetar med silversmederna. Och kanske hans tanke var att han ska förklara för Efesierna där att det är inte judarna som har felet i det här. Det är deras skuld. Och att han därför ville försöka tysta människorna, men han lyckades inte alls, utan de bara började skrika mer och mer. Det var masshysteri totalt. Men stadens sekreterare lugnade folket och sa: Efesier, finns det någon enda människa som inte känner till att Efesiernas stad är vårdare av den stora Artemis tempel och hennes bild som har fallit ner från himlen? Eftersom ingen kan neka till detta bör ni hålla er lugna och inte göra något förhastat. Ni har fört hit de här männen som varken har rånat tempel eller hedat vår gudinna. Om nu Demetrius och hans hantverkare vill föra tala mot någon, så hålls det rättegångar och finns det landshövdingar. Inför sådana ska de anklaga varandra. Om det är något mer ni vill ta upp ska det avgöras i den lagliga folkförsamlingen. På grund av det som har hänt idag riskerar vi att bli anklagade för uppror. Vi har ju inte något skäl att anföra när vi ska stå till svars för dessa oroligheter. Och efter att ha sagt det upplöste han folkförsamlingen. Här var alltså en man som hade pondus och som kan ingripa. Han lyckades lugna dem, han var stadens högsta ämbetsman. Och man kan gärna kalla honom kansler här, för att det motsvarar ett ord som finns i original. Och det här, han var sekreterare och det betyder han skötte kansli och så vidare. Så det brukar en kansler göra i gammal mening. Hans blotta auktoritet när han visar sig lugna folket tydligen, för Alexander lyckades inte. Varför kom han först nu? De skrek ett par timmar. Antagligen för att han försökte bilda sig en uppfattning om vad som hade skett. För att veta vad han skulle säga. För att kunna hantera det här på rätt sätt. Och nu börjar han på ett sätt som får dem välstämda. För han talar till dem och berättar att vi vet ju det här hur det är med Artemis. Och att bilderna faller ner från himlen. Ordagrant från Zeus. Alltså från övergudens boning. Som Zeus var. Och så försöker han då lugna folket och har satt sig in i saken, så han vet att Gaius Aristarchus inte har gjort sig skyldiga till någon kriminell handling. Han konstaterar faktum, han talar till dem och väntar sig inga motsägelser. Det är ingen domstol det här där han vill höra deras anklagelser. Han befaller. Han påminner om den lagliga vägen att kipa rätt. Det är först en rättegång i första instans som motsvarar våra tingsrätter. Det hålls rättegångar. Och så finns det landshövdingar. Det är högsta instansen dit man kan besvära sig om man inte tycker att man inte får rätt i den lägre instansen. Det liknar mycket vårt system med domstolsväsende. Han tar inte ställning till det här utan säger att det är ju för det som domstolarna finns. Att avgöra sådana här fall. En mycket rätt och klok kar. Och så säger han att då finns det ytterligare den lagliga folkförsamlingen. Det intressanta här att ordet som används där är ekklesia, som vi känner från den kristna församlingen eller kyrkan, används också om kyrka. Här är det frågan om en profan samling som har en beslutande fullmakt, men som är stor att samla. Den är en omfångsrik samling och den sammankallades minsann inte för småsaker. Utan då skulle det vara mera än Demetrius silverprylar som saken skulle gälla. Och den folkförsamlingen kunde bara initieras av romerska medborgare. Kanslern hänvisar vidare till att det finns risk för upplopp, och det är ju redan upplopp. Fast han säger nu att vi riskerar att bli anklagade för uppror. Sådana ville man inte ha. Den romerska överheten kunde komma med hårda straff. Och de här anklagelserna, det var inget som kunde tas upp och föras till Rom. Det var inte av den arten. Den sista rad meningen, och efter att ha sagt det upplöste han folkförsamlingen, den som avslutade hela. Den delas upp i vers 41 i en del biblar. Men här, liksom i andra svenska översättningar, står den tillsammans med vers 40, och det är ju ingen betydande sak. Men det kan ju vara bra att känna till det ifall vi någonstans läser en hänvisning till Apostlagärningarna 1941. Då ska vi veta att det är den där sista meningen. När han hade sagt det upplöste han folkförsamlingen. Och där är det dags att sluta för idag. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det vara begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.